Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Lite kort, jag kan ju köra tre sådana här bokrekommendationer kanske i slutet av avsnittet om du vill ha det.
Absolut.
Det är väl det enda jag har på min, det är väl det enda jag skrivit upp. Resten är säger man freebasar?
Nej.
Freebasar är ju fan tråger.
Man säger freestyler.
Freestyler, precis. Ja, precis.
Det där kommer från, vad heter det? Hassan gjorde en busringning och ringde narkotikatipset. Då sa de freebasar och då spirade sig.
Ja, det visste jag inte. Ja.
Lite på, den kan du kolla, narkotikatipset, vilket ju är jätteroligt.
Fan vad roligt det jävla Hassan, jag tycker inte de har gjort något. Jag tror inte de har gjort, eller det är ju få svenska saker sedan dess som har varit lika roliga.
Så är det. Sen var väl kanske, nej du är född, du är 80-talist.
Ja, 88.
Va? Ja, jag är 79.
Åh, herregud.
Ja, du ser. Men det känns som vi har börjat, men så här, jag säger välkommen till Martin Bucht till Vi måste prata. Och Martin Bucht, förstår ni, det är en superkändis inom en snäv krets av poddlyssnare. Han är den raka motsatsen till mig i mångt och mycket, vilket gör att det här ska bli väldigt spännande att prata. Men vi börjar så här, Martin. Vem är du på 90 sekunder?
Oj, ja, jag är född och uppvuxen i Norrbotten. Flyttade ner, gjorde min kandidat i Uppsala, sen flyttade jag till Köpenhamn, gjorde min master där och så har jag varit lite i London och Schweiz under tiden och sen så har jag flyttat tillbaka till Köpenhamn och där bor jag idag. Jag har faktiskt bott i Danmark i 7 år nu, vilket tiden går fort, så att jag är 33 år gammal.
Ja, du ser, och du poddar tillsammans med Sandra Ilar i en podcast som heter Smultronstället.
Exakt, jag ska säga det också. Jag var också tidigare aktiv i Moderata ungdomsförbundet, så jag har ju någon form av samhällsintresse därifrån. Och det kan jag så att säga, jag vill inte säga luta mig mot, men det är någonting som gör att jag gör den där podden tillsammans med Sandra.
Jag pratade med min mamma idag och berättade att jag skulle podda med dig. Hon lyssnade inte på Smultronstället, så frågade hon, vem är det då? Och jag bara, det är nog svart bälte i moderat slyngel.
Ja, men det känns ganska bra att en person som är uppvuxen i Norrbotten kan få den titeln.
Ja, det tänkte jag också intressant, för det är ju knallröda Norrbotten.
Jag var uppe i Pajala en gång och jag var ju distriktsordförande i Moderata ungdomsförbundet Norrbotten och så var vi och kampanjade i Pajala. Och det var ju, alltså det var väl typ 2008 kanske, och det var väl lite så här, nu är det väl förhållandevis rumsrent att vara moderat men där uppe. Men det var det inte på samma sätt då. Då var det så här folk som tutade med från bilen. De tutade åt oss liksom. Och det var någon jävla som fuckade från bilen och sådär. Lite, det var speciellt. Men jag kan också tycka om att vara lite av den här pantomime-villen. Att vara lite svarte Petter. Jag kan som gilla att vara hatad ibland. Alltså bara så, om det är under korta perioder.
Men jag tänker så här, du slänger liksom ur dig, gjorde min kandidat. Och jag har ingen aning om vad det är. Men det är så, vi har så olika referensramar. Det tycker jag är jätteroligt.
Ja, men det är kandidatexamen.
Jo, det fattar jag, men jag vet inte vad det innebär. Jag vet att så här, läsa jättemycket och förmodligen dricka en hel del billig öl på någon nation.
Ja, men då kan du det. Där har du det.
Ja, okay.
Det var en ganska bra sammanfattning faktiskt. Och det är som intressant att många människor, de har ju, eller alltså nu har ju de flesta, ganska många har ju en akademisk examen. Och jag menar ju inte att det är liksom ingenting som man kan, det är inte samma medalj som det var för 40 år sedan. Min morfar, han sa till mig så här att, och det var väl någon gång, jag tror det var i samband med att jag tog studenten, och då sa han så till mig att när jag var barn, när jag tog studenten, då hade bara 15% av befolkningen den intellektuella kapaciteten att ta studenten. Och han menade då att det jag hade gjort, det var inte speciellt imponerande.
Nej, men är studentexamen imponerande idag? Nej. Egentligen? Det är så här, det är en participation trophy.
Ja, gud. Men det är många universitetsutbildningar som är det också. Alltså jag ska inte säga, nu ska inte jag säga att en kandidatexamen jag gjorde, kunde alla kan ju inte klara den, men det var ju inte jättesvårt heller.
Nej.
Så att, alltså jag tror problemet många studenter har är att de har inte rutiner. Och säg att du är van, säg att du skulle lägga ner 40 timmar i veckan förhållandevis effektiv tid, då skulle de flesta personer kunna klara de flesta utbildningar. Men det är ju dessutom, man kanske pluggar 15 timmar i veckan effektiv tid, 20 timmar. Mm. 20 timmar kanske.
Ja, jag dejtade en studentbrud när jag gjorde lumpen i Stockholm, så jag var mycket i Uppsala då runt millennieskiftet. Och det var ganska mycket öl och fest och så. Och det kändes inte som att de pluggade ihjäl sig. Men det där är väl liksom en mental inställning. Eller ett mindset är väl en mental inställning, om vi ska prata svenska. Mm. Att man ska vidare. Var det självklart för dig liksom att du skulle inte bli kvar i Luleå?
Nej, det var det faktiskt inte. Utan jag jobbar bland annat på Kjell & Company och på Vägverket efter gymnasiet. Så det tog ett par år för mig innan jag bestämde mig för att läsa vidare. Jag hade väl någon tanke om att jag skulle läsa vidare, men det var inte som att jag hade jag hade inte någonting utlagt för mig. Och jag tror att det där var kanske lite, om jag ska klaga på Norrbotten, så var det kanske en av de mest negativa aspekterna med att växa upp där. Det var ju att man fick inte riktigt speciellt mycket guidning. Jag kommer ihåg att vi hade en sån där syovägledare som besökte vår klass i nian. Och han sa så här, men så länge som man får IG, då har man i alla fall varit på lektionen. Det vill säga, det var mycket bättre streck. Och då satte sig ribban där. Eller kanske var i sjuan var det. Mm. Och sen gick jag till en sån där syokonsulent efter gymnasiet. Jag hade ju hoppats på att han skulle säga till mig, men så här ska du göra för att komma in på den här utbildningen, det här är de utbildningar där du på något sätt kan tjäna mest pengar, att han hade någon form av, han skulle ge mig någon form av strategisk överblick, men det gjorde han ju inte, utan det var ju det här, vad är du intresserad av? Alltså det var väldigt så där, den här skolan kan man söka, och då skulle man på något sätt till Mellansverige på någon högskola där, utan det fanns liksom inte, jag menar, när jag har pratat med många som jag känner nu, de har ju vuxit upp i en helt annan, de har vuxit upp liksom i en helt annan verklighet nästan än den jag växte upp i. Och de har ju blivit coachade från nästan, från de var 13 år gamla, sina föräldrar. Inte coachade kanske, men att de har haft någon väg ändå att säga, typ de här alternativen finns och det här ska du göra, det här ska du inte göra. Jag tror att det är
en informationstäthet liksom.
Precis. Och jag tycker ju inte att man ska säga till barn liksom, det här måste du göra på något sätt, att man ska hålla dem i handen. Men däremot så ska man peka dem i rätt riktning. Och ifall de är på väg i fel riktning, då ska man rätta till dem lite.
Mm. Både jag och min fru har haft samma syokonsulent och upplevt samma sak. Där var det liksom, det handlade om att få tillräckligt bra betyg för att komma in på gymnasiet så man skulle kunna jobba på sågen eller på ICA. Ja. Det var liksom det som var fokus. Inte utanför ramen någonting.
Men samtidigt, jag har ju, ju äldre jag har blivit, ju mer, vad ska man säga, ju mer öppensinnad jag har blivit kring utbildning och vad man ska hålla på med och sådär. Om jag frågade mig för 5 år sedan, 6 år sedan, då hade jag, då kan jag ibland tänka sig, gud vad tur att jag läste vidare och att jag flyttade från Norrbotten, och hade jag inte gjort det, hade jag varit olycklig idag. Men nu har jag börjat komma till insikt att jag vet faktiskt inte om det har gjort mig så jävla mycket lyckligare. Alltså förstår du, det där är väldigt, det är väldigt subjektivt det där. Alltså jag kommer ihåg
att mäta framgång på så olika sätt. Ja. Alltså, jag tänkte vi kan ta det direkt, för du hamnade i något slags bankväsende redan i, eller det var ditt inkosa styrdes. Hur hamnade det? Eller hur blev det så?
Ja, men jag tror man blir influerad. Det finns ju det att man är ett genomsnitt av de fem personer man spenderar mest tid med. Så är det så att man läser tillsammans med människor som har en viss typ av intresse, eller de säger att den här typen av jobb ska man söka sig till, då gör man kanske också det. Så det var dels att jag följde med strömmen, men också av att jag var intresserad av nationalekonomi, finansiell ekonomi, vad som hände på världsmarknaden. Och det gjorde att jag sökte mig till det som kallas för markets. Vad är markets då? Det är ju ett, alltså det är när man jobbar på ett handlargolv. Jag är ju börsmäklare. Och det finns ju lite olika inriktningar inom finans. Det finns ganska många, men om man ska titta på bank så är det antingen att du jobbar med deals. Alltså du jobbar inom investment banking.
Du vet, nu ramlar du upp så mycket ord. Det här var det som var tydligt med. Så här. Ni pratar väldigt mycket ekonomi och jag tror inte Sandra hänger med riktigt. Jag hör det mellan raderna i alla fall.
Nej, det kan vara så.
Men... och jag hänger definitivt inte med. Så du, varje gång du drar ett buzzword så kommer jag stoppa det nu. Men så här.
Men vi kan säga så här, precis, det finns väl två spår då. Och vi struntar i det investment banking spåret, för det är där man jobbar mycket med deals. Men om man tänker på kanske banker och de här finansfilmer, då handlar det oftast om markets. Det vill säga att det sitter de här personerna som sitter och snackar i telefon och så ska man stänga affärer och så sitter man framför kanske 3, 4, 5 eller 6 skärmar. Och så händer det saker ute i världen och då kommer upp information på de här skärmarna att olika typer av finansiella instrument skiftar i värde och så ska man anpassa sig till det. Det är ju markets.
Och, alltså det är snabba ryck så att säga.
Ja, precis. Det är ganska intensivt, men då jobbar man i regel inte lika många timmar som man gör i andra, liksom andra typer av finansjobb. Om man arbetar med investment banking, då arbetar man ju som sagt med deals, och då kan det vara så att då arbetar man väldigt ofta helger, för att det där projektet man arbetar på, det ska bli klart på måndag morgon till exempel. Men i markets, då är ju börsen är ju bara öppen mellan, ja, liksom 9 till 17.30. Och den tiden är intensiv, men utanför den tiden så jobbar man i regel inte speciellt mycket. Så att, men jag vet nog om du har sett den här filmen Margin Call någon gång.
Nej.
Men det menar jag ju, det är ju världens bästa finansfilm enligt mig. Dels för att den är väldigt spännande, men också för att den är realistisk. Det finns ju många finansfilmer som är lite sådär, man sitter och tittar på dem och tänker, det hade man aldrig kunnat göra, det där var trams och så. Men den är faktiskt dels bra och dels verklighetstrogen.
Då ska jag titta på den. Men återigen då, vi pratar om arbetstider, för det är det jag har hängt upp mig på. Du pratade i Smultronstället om hur mycket jobb det krävs när man är på handlargolvet i London. Jag får med att du snackar något om det. Om du ska göra en karriär inom banking i London, så är det exakt. Liksom, det är inga 40 timmar.
Så... Nej, det är ju så att, men om du tittar på, om vi går till det här investment banking spåret igen, där man jobbade fler timmar. Det kan ju vara så att en analytiker där, och en analytiker, det är då den här personen som, vad ska man säga, den mest juniora i banken. Då har man titeln analytiker, analyst. Och en analyst brukar jobba då, ja, mellan 70 och 100 timmar i veckan om man jobbar i investment banking. Så att
det är ju motsvarande till elitidrott. Det är ju inte hälsosamt.
Nej. Och sen är, men sen ska man vara helt ärlig, mycket av det de håller på med, och nu är jag som en marketsperson pissar lite på investment banking. Det är ju mycket sånt här mindless work. Det vill säga att du sitter och uppdaterar någon PowerPoint och det är någon marginaler som ska vara helt korrekta för att det ska bli så jävla fint när man ska presentera det här för kund. Eller att man sitter och knackar i någon Excel och det kan vara att du ska lägga in saker manuellt eller något sånt där. Och så kan det vara att det är mycket FaceTime också. För att även om du är klar med ditt arbete så kanske man inte vill gå hem förrän chefen har gått hem. För att du måste visa att du är hungrig och du sitter där.
Okej. Så det är liksom inte effektetiker, utan det är mer så här time spent.
Precis, och det är det jag gillar med mitt jobb. Alltså jag jobbar ju inte på en Londonbank, utan jag jobbar på Nordea, och där får jag ju, där är det inte den här typen av FaceTime-kultur på samma sätt, och jag är mycket mer ansvarig för mina egna tider. Till exempel idag har jag jobbat hemifrån, och det hade man inte kunnat göra, eller det kan man göra i London nu på grund av pandemin, men jag kan ju så att säga göra det trots att vi inte har några restriktioner i Danmark.
Men alltså du är börsmäklare, då säljer du, som du säger, instrument. Men allting det jag har lärt mig om ekonomi, mycket via eran podd, är ju det att det är väldigt få liksom handlare som lyckas slå index
över tid. Precis. Ja, det där är jättebra, för det där är fundamentalt. Alltså, jag säger som om du är en icke-finansmänniska, då behöver man inte veta speciellt mycket om finans. För att man brukar säga att själva investeringsdelen är redan löst. Alltså den har vi har redan funderat, vi har redan liksom kommit på vad den bästa strategin är. Och det som du säger, den bästa strategin, det är att man bara ska investera passivt, för att det finns ingen som kan slå marknaden över tid. Det kan vara så att någon som Peter Lynch, det är en legendarisk investerare, han kunde slå marknaden under den tid han var aktiv på 70-80-talet. Men efter det så har marknaden blivit mer effektiv, och jag tror att det är väldigt svårt för någon, eller i princip omöjligt för en så kallad Peter Lynch idag, att slå marknaden långsiktigt. Och samma sak med Warren Buffett, han har ju inte heller slagit index de senaste åren. Så, varför är det så? Jo, det är för att om vi säger så, om du kollar på en aktie som H&M eller någon ännu större som handlas Apple, och så säger du så att nu ska jag göra en analys på Apple. Du ska sitta och titta, okej, vad är Apples kassaflöde? Vilka typer av produkter har de i sin pipeline? Hur många iPhones kommer sälja nästa år? Vad är de geopolitiska riskerna? Hänger du med? Då ska du alltså spendera en vecka på det där, bara för att få en överblick av vad fan allt de håller på med. Det är liksom en veckas jobb. Och då måste du tänka på att då finns det alltså tusentals analytiker runt om i världen. Det här är personer som spenderar, som kör liksom 80 timmars veckor och som sitter och kollar på Apple. Alltså de kanske käkar lunch med Steve Cook. De är bekanta med alla som sitter i styrelsen. De besöker deras fabriker. De kan ha hedgefonder. De kan liksom ha en satellit som sitter och spanar på fabriken i Kina. Och så kollar de på hur många arbetare som går in och ut. Är det mycket sjukdomar? Ja, då ser de till att sälja aktien på grund av det. Hänger du med? Alltså det finns ingen möjlighet för dig som vanlig människa att veta mer än de här människorna vet. Så det är bara att ge upp. Men inte ge upp, för det som är positiva med det där också, det är ju att alla de här människorna, i och med att det sitter så många människor och kollar på Apple, då vet du att det pris som Apple har idag, det är förmodligen det rätta priset. Alltså marknadspriset på Apple är lika med Apples intrinsic value. Jag vet inte vad det heter på svenska, intrinsiska värde eller något sånt där. Alltså det betyder att Apple kostar vad det ska kosta. Och så är det med de flesta aktier. Stora bolag, de kostar vad de ska kosta. Det är väldigt få bolag där man på något sätt kan hitta, oj shit, det här är felpriset, genom att du ska hålla på med fundamental analys. För tittar man...
Då skulle du ha flyt om du hittar någon.
Ja, ja, alltså det är precis. Det är ju det. Aktier kan gå upp 10% varje 10% en dag och så ner 10% en andra. Så jag menar, köper du när du går upp 10% och sen säljer du när du går upp 10%. Jag menar, då har du tjänat. Så det går ju absolut. Men då handlar det om att du har flyt. Det handlar inte bara om att du är någon fantastisk investerare som har kommit på det där som ingen annan har kommit på.
Jag har gjort två sådana race. Jag var med på Wirecard och jag var med på någon kanadensisk cannabisodlare som fick liksom ensam rätt i typ Quebec när de legaliserade. Och det stack ju liksom. Det var, ja, men jag känner ju typ 50 000 på de två. Ja. Smack bara, över dagen. Mm. Och sen sålde man lite för sent, alltså det gick ju ner igen. Men man ska ju ha en jävla flyt om du hittar en sån. Men just det du säger, det här med att index går och går, det gör ju att när det går ner så får du mer pengar eller mer andelar för dina pengar om du, alltså det är månadssparande du pratar om egentligen.
Precis. Så, men om vi går tillbaka till ditt exempel, jag tycker det är ganska intressant, för att det är ju väldigt många som köper en aktie, så oj shit, ni har gjort ett aktieklipp, vet du. Säg nu att du gör 10 affärer och så går 8, eller vi gör 5 affärer, så går 3 dåligt och 2 går bra. Vilka kommer du berätta om? Jo, du kommer ju bara berätta om de affärerna som har gått bra för dig. Du kommer aldrig ringa till dina polare och bara shit, jag torskade 50 lök på liksom, jag köpte Wirecard på topp och så sålde jag liksom på botten. Mm. Utan du kommer ju bara berätta när du har sålt köpt på vägen upp och sålt nästan vid toppen. Och det där gör ju att folk som sitter och läser på Twitter, de läser Dagens Industri och så läser man någon jävla rubrik. Det här är vårens 5 aktier du ska köpa enligt analytikerna. Alltså det där är ju bara en jerk off det där. Och de, då tror ju folk, alltså dels att deras kompisar har sagt till dem att oj shit vad mycket pengar jag har gjort på stockpicking, och så läser de saker i pressen som är vansinniga, och så tänker de att ja, jag kan slå marknaden, och så börjar man då köpa, vet, man börjar säga ah, men nu ska jag köpa H&M eller Atlas Copco eller Boliden eller Microsoft eller vad fan det nu är. Vet du vad, det är liksom bara, jag säger till vanliga människor, eller vanliga, jag säger till alla i princip, jag investerar, jag sitter inte heller på, jag jobbar i branschen, jag skulle aldrig få för mig att hålla på med stockpicking, alltså på liksom, utan jag kanske kan ta 10% av mina likvida besparingar, och så kan jag välja någon enskild aktie för att jag tycker att det är roligt, se om jag kan slå, men alltså majoriteten av mina pengar är ju bara i passiva ETF, så kallade exchange traded funds, och de följer bara ett index.
Men sitter inte du och kapar din egen arbetsplats nu lite?
Ja, men alltså, jag kommer till det. Det är ju det, jag är ju, alltså, det här är just på något sätt, du vet, det är lite, ibland i branschen kan jag känna att kejsaren har inga kläder. Förstår du? Det är ingen som vill säga att kejsaren är naken, utan det sitter de på ett kol och berättar att det här är riktigt bra köp, och så sätter det sig någon sitter i en telefon och så ringer de till en portföljförvaltare och så säger de att det här ska du handla. Men grejen är den att portföljförvaltarens jobb, alltså aktiemäklarens jobb hänger på att det finns någon sanning i det där, och portföljförvaltarens jobb, det hänger också på att det finns en sanning i det där, så att ingen vill ju på något sätt säga till den andra att det är skitsnack, så att båda liksom låtsas att det där, ja men okej, det där ska handla. Och nu är jag ganska taskig, och det finns ju risk att någon kommer komma efter mig för att jag var förbannad, men ibland så kan man känna att det är lite så, och man ska vara cynisk. Sen så här, vad gör jag då? Alltså jag är ju också en del med i det här. Jag handlar ju inte aktier som så, utan jag handlar derivat. Och vad är ett derivat då? Jo, det är ett instrument vars värde härleds från värdet på ett annat instrument. Så jag kan till
exempel... spegling av något
sånt. Exakt. Så och jag kan till exempel säga nu att om vi tar Apple som exempel igen. Jag kan sälja optioner eller köpa optioner på Apple åt mina kunder. Och varför köper man då optioner? Det kan vara till exempel som, men säg att du men om vi skulle kunna säga, om vi går tillbaka ett steg till liksom någonting mer fundamentalt, för att jag menar, om du tänker så här, varför gillar inte människor risk? Jag menar, om jag till exempel säger så här till dig att ska vi slå vad du och jag? Vi slår vad, du skulle kolla på hockeyn ikväll. Vi slår vad att Luleå till exempel vinner mot Frölunda, och så sätter vi 1 miljon. Om Luleå vinner, då får jag 1 miljon, och så om Frölunda vinner, då får du 1 miljon. Och ifall det blir lika, då är det ett wash liksom. Skulle du ta det valet?
Nej.
Nej, för det är ju ganska mycket pengar. Men du vill gärna vinna 1 miljon, men samtidigt vill du inte tappa 1 miljon. Och själv varför du inte skulle göra det, och jag skulle inte heller ta det för den saken skull, bara så ingen tror att jag sitter här på skitmycket deg, det gör jag inte. Men skälet varför det inte är det vadet speciellt attraktivt, det är för att det gör oftast mer ont att förlora 1 miljon än det är att man får glädje liksom eller nytta av att vinna 1 miljon. För ifall du tappar 1 miljon till exempel, då kan det vara så att du måste, fan vet jag, sälja bilen, ta ett större lån på huset, du måste dra ner på matkonsumtionen, åka på Willys och handla ett halvår och sådär, för att kunna liksom, ja men för att det blir en ganska stor smäll i din privatekonomi, och du får ändra, din livssituation kommer att påverkas markant av att tappa 1 miljon. Men ifall du vinner 1 miljon, det är inte så att ditt liv kommer förändras märkbart av det. Du kommer sätta in och kanske säga att du köper någon, du liksom kör stockpicking för 800 000, och sen så tar du 200 000 och så köper du kanske en motorcykel.
Helt rätt.
Och det skulle inte, men det skulle inte göra så stor skillnad i ditt liv i alla fall ifall du skulle få 1 miljon. Nej. Så därför så är det, är det som gör att människor är riskavärta. Det vill säga att man föredrar, man försöker undvika risk. För att det kostar, det gör mer ont att förlora pengar än vad man får så att säga nytta av att vinna pengar. Och det gör att, det är därför människor till exempel kan föredra obligationer där man får 5% per år i avkastning på någon företagsobligation, snarare att man köper en aktie som kanske har 8% avkastning över tid, men vissa år så är ner 15% och andra år så är upp 15%. Då säger man att då föredrar jag hellre det här säkra kassaflödet som jag får från den här obligationen, trots att det är lägre i snitt över tid. Så. Och då kommer vi tillbaka till mitt jobb då. Vad gör jag? Ja. Jag kan till exempel sälja försäkringar åt folk, för det är det optionen dels är. Så säg nu att du äger, ja, vi tar någon annan aktie än Apple. Du säger att du äger Boliden. Och du kanske har 1 miljon investerat i Boliden. Och så du är sjukt, du är en jävligt stort fan av Boliden av någon anledning, du gillar det. Och, men du säger så här, men om Boliden går upp 20% i år, då är jag nöjd. För det här tjänar 200 000 ifall du har 1 miljon investerat. Ja, men säg att du total avkastning är 20%. Ja, men går den upp 20%, eller det blir lite mer än 20% för total avkastning. Säg att prisavkastningen är 20% då. Och så säger jag, men givet att det går upp så mycket i pris, då är jag supernöjd. Då behöver jag inte mer. Ja, har jag tjänat 200 000 i år, då är jag happy. Och då kanske du kan göra så att då kan du sälja en köpoption som är strikad, nu är det lite tekniskt där, men den är strikad 20% utav pengarna. Så det betyder egentligen att om Boliden går upp till 25%, då får du bara 20% av de 25, då får du bara 20% av de 25%. Så att de sista 5% du skulle tjäna, de är liksom cappade. De får du betala till någon annan. Så att du, så att säga, du lägger ett lock på hur mycket du kan tjäna, men och de pengarna så får du får betalt för att du har sålt den optionen till någon annan. Hänger du med?
Ja.
Ja. Och för de pengarna som du kanske får betalt för att sälja den optionen, då kan du köpa en så kallad put option. Fan, heter det säljoption på svenska. Mm. Och den optionen kan du använda till att, så att säga, försäkra så att du kanske inte säger att du kan inte tappa mer än 30% på Boliden under det året. Så då har du på något sätt köpt att du har cappat din uppsida och så har du också cappat din nedsida. Och det där kan ju vara bra.
Du komprimerar risken.
Precis,
men även,
exakt.
Även vinsten. Mm.
Så då kan man fortfarande äga instrument som har relativt mycket risk i sig, men i och med att, alltså det vill säga i det här fallet Boliden, men i och med att du köper de här derivaten så har du lyckats skapa en avkastningsprofil som är bättre anpassad till din nyttofunktion. Nu blev det också lite mäcktekniskt det där.
Ja, men den
hänger med vad jag menar.
Ja, ungefär. Alltså du komprimerar det för att du inte vill ta större risk. Och du är beredd att offra lite av den potentiella vinsten för att minska risken.
Precis. Det är ungefär som att du skulle ta det där Luleå-Frölunda-vadet och så på något sätt strukturerar om det så att helt plötsligt så kanske det blir, nu tar vi något extremt, så kanske det blir 100 000 istället. Och då kanske det är mer, då blir det på något sätt ett mindre dåligt bett för dig. Nu var det inte ett superbra exempel, men du komprimerar det, som du säger, på det sättet. Och den typen av instrument säljer, nu var det ett ganska enkelt exempel, men det finns väldigt många, det finns mer exotiska instrument också som till exempel gör att ifall Boliden skulle tappa mer än 30%, då skulle en option kunna kicka in så att allting du har förlorat försvinner. Sådana typer av optioner finns det också som du kan köpa som har en så kallad en knock-in-effekt. Och så finns det rent digitala optioner också. Så att det finns saker som du kan göra som du kan addera till din aktieexponering till exempel för att du ska få en risk eller en avkastnings profil som bättre passar dig.
Och vad har folk liksom för incitament för att göra det här? För det är alltså, du ringer ju upp dem, antar jag. Ja. Och så ska du liksom övertyga dem om att det här är bra. Och vad handlar det om för summor?
Alltså, mitt jobb är inte så säljigt egentligen, utan jag jobbar med större kunder, sådana här pensionsfonder och hedgefonder, och då är kanske inte så mycket att man, det är liksom inte det här boiler room typen av jobb. Utan man har mer långsiktiga dialoger och det handlar om saker runt omkring. Det handlar om lite bredare servicepaket. Men det kan handla om, ja, alltså det kan ju vara, det är ju många, det är ju miljarder det handlar om. Alltså ju ren exponering.
Blir du inte nervös då liksom när du sitter och tittar på de siffrorna? Eller har du vant dig?
Ja, alltså efter ett tag så... Alltså, men jag ibland brukar jag tänka så här, det är klart att... Alltså jag har ju varit med om folk som har handlat. Det är inte så här, man kan ju... Alltså nu är inte jag trader, så det är inte jag som så att säga handlare. Men däremot så är jag ganska... Eller jag är ganska... jag är väldigt involverad i själva exekveringsprocessen. Så ifall jag gör fel så går det åt helvete. Men det är inte jag som trycker på knappen i slutändan. Däremot så kan jag skicka fel instruktioner. Och skickar jag fel instruktioner, då kommer den där traden. Bara, han gör ju bara som jag säger då egentligen. Så trycker jag bara på knappen och så här åt helvete, så här åt helvete.
Har du gjort det?
Nej, det har jag faktiskt inte. Ja, det kan ju vara någon gång. Det är någon sån där... Någon sån liten, liksom, jag brukar kalla det för Mickey Mouse-ticket. Liksom. Att det kan vara någon sån liten jävel som man har klantat till. Men ingenting signifikant. Och då kan det till och med vara så att man lyckas städa undan det på ett sånt sätt så att ingen riktigt märker det. Förstår du?
Ja, ja.
Så att man måste vara bra på att dölja sina sopa undan efter sig. Sopa undan spåren. Men det, jag har ju varit med om att det finns folk som har handlat fel väg. Det här är lite, nu är också lite tekniskt. Jag ska inte försöka förklara det här, men om man säger så här, när man ska handla optioner så måste man delta hedga ofta, och då ska man oftast handla en termin som har delta 1 för att man ska kunna få en... Ja, men jag försöker inte förklara det här, men om det är någon jävel som förstår så får de sitta och nicka med nu. Då ska man handla den terminen som är delta 1 för att så att säga neutralisera ens delta exponering. Och det man gör då egentligen, det är att man handlar den underliggande axeln, eller i det här fallet det underliggande indexet när det handlar om en termin. Och då kan det vara så att om till exempel banken ska köpa den där terminen, och så var det så att man säljer den istället, då får man så att säga, då går man motsatta håll. Och ifall då marknaden går åt fel väg medan man har den exponeringen, då kan man förlora massa pengar. Skitsamma. Kontentan är att det där har ju hänt någon gång, att någon har tryckt på fel knapp eller handlat åt fel håll, och så har det kostat sig 300 000 euro, puff. Och det där är ju inte så jävla kul.
Som bara är borta.
Ja, det är tack och adjö liksom. Men samtidigt, alltså, om du jämför det med att vara, du vet, jag kirurg. Jag utför någon, nej, men hjärnkirurg, du slinter med den jävla skalpellen eller vad det är, och så är det någon som dör. Det är ju, tycker jag, mycket värre än de jävla pengar. För mycket av det jag håller på med också, man blir ju lite skadad efter ett tag. Alltså det är så kallat funny money. Alltså det är ju bara pengar på en jävla skärm, och jag menar, man ser dem aldrig.
Nej, jag förstår det. Men jag är lite nyfiken. Vi ska gå över till politik. För smult och stället där du pratade i vanliga fall handlar ju mycket om politik. Du är i Danmark. Jag ska försöka göra en bra segue här. Du bor i Danmark nu. Och jag misstänker att det har att göra lite med läget i Sverige. Men också löneläget. För när jag har läst på det här. Sverige är en av de nationerna, i varje fall i liksom västvärlden, där det lönar sig minst att utbilda sig så mycket som du har gjort.
Mm.
Är inte det jävligt konstigt?
Ja, nu är det inte Danmark något bra exempel. Men, för det har ju också, vi har ju också väldigt höga skatter här. Ja, alltså det är ju det. Och det kan jag är ju inte super, jag är inte super, vad ska man säga, förtjust i liksom höga marginalskatter och den här tidigare värnskatten och allt vad det är. Det ska jag inte sticka under stolen med. Men skälet, jag ska säga det, varför Sverige, ibland när man tittar på danska löner och svenska löner, så framstår det som att danskarna tjänar så mycket mer. Men då ska man ta i beaktande att arbetsgivaravgiften, vi har i princip ingen arbetsgivaravgift i Danmark, så att den dras, det är liksom en del av skatten på ens bruttolön istället. Så att bruttolönen
är mycket för löntagare.
Precis, och det tycker jag är mycket bättre, för jag tycker att det där alltså arbetsgivaravgiften, det är ju förjävligt egentligen att människor tror att de betalar mycket mindre skatt än vad de faktiskt gör. Det hade ju kanske varit en av de första saker jag hade gjort som statsminister, att jag hade gjort allting transparent. Mm. Och sen hade jag försökt förenkla det så mycket som möjligt. Så att varenda skattehöjning man gjorde skulle synas, alltså för medborgarna, väldigt direkt. Och sen så jag skulle förstår jag också
inte varför typ Almega och Timbro inte går ut och liksom, alltså, säger åt alla medlemmar, alltså, men nu skriver ni ut arbetsgivaravgiften på lönebeskeden. Börja med det nu. Ja, det tror jag skulle vara typ den effektivaste högerpolitiska kampanjen någonsin.
Sen kan man ju diskutera hur effektiv vår höger i Sverige är också. Det är väl det det handlar om.
Jag tycker
om.
Inte att vi har någon. Det Nej. Är det som är problemet.
Och jag menar, och jag har ju pratat med folk som sitter ganska högt upp i partier på högerkanten, och så har jag då sagt att borde inte en hög prioritering för er vara att förenkla skattesystemet. Och de har sagt med att den dagen vi förenklar skattesystemet till den grad att liksom till den grad att folk slutar vara förbannade på det, då kommer debatten sluta handla om skatter, och kommer den handla om någonting som vi inte är lika starka på, till exempel miljö. Och det vill man inte. Så att det finns ett,
men de har det som ett eget politiska
det finns ett eget intresse att snå ett skattesystem. Ja.
Jag tycker att vi har lite, alltså jag tror att vi har för korta mandatperioder, så att man liksom, du har typ 18 månader på dig och gör någonting efter att ha tagit regeringsmakten. Resten av tiden handlar om att bli omvald.
Ja, alltså nu är det mycket bättre i Sverige för sig än i USA, om du tänker på att de har val vartannat år. Så det är ju liksom en konstant kampanjande där, och det tycker jag ju är fruktansvärt. Men jag håller med dig, jag tycker att mandatperioderna kunde gott vara längre. Vi förlängde mandatperioderna på 90-talet. Jag får med att vi förlängde dem väl 90, så att 94 till 98. Det var väl den första fyraåriga mandatperioden. Men innan dess var det 3. Men jag håller med om att nog hade det gått kunna vara 5 eller 6 år också. Så. Men alltså det är därför jag inte riktigt valde att inte liksom engagera mig politiskt i någon. Jag satt ju Moderat ungdomsbundets förbundsstyrelse, men efter det så slutade jag ju. Och det var ju för att jag såg att politik och idéer, det är som två olika saker. Och sen om man väl skulle komma in i riksdagen och sitta där, då blir man ju, då är det väldigt stor risk att man blir en knapptryckare. Alltså det finns ju väldigt lite en enskild riksdagsledamot kan göra. Om man inte skulle vara, det man kan göra kanske, det är väl att man skulle använda riksdagsplattformen till att påverka opinionen. Och Hanif Bali är den person som har varit mest framgångsrik, menar jag, någonsin som riksdagsledamot när det kommer till det. Och det är för att han är så slagkraftig på Twitter främst.
Men han kastar dem under bussen och gör sig av med för att han är lite för jobbig. Alltså jag tycker man köper motståndarsidans narrativ där. Alltså egentligen man säger, ja men det ni håller på och pratar om Hanif här, det är ju trams. Och sen lägger man på luren.
Jo, precis.
Jag förstår inte att det ska vara så svårt.
Nej, men jag kan hålla med det. För jag tror att problemet är att när man köper den verklighetsbeskrivningen, eller man köper deras grundargument, då flyttar de direkt fram positionerna. Så du vinner aldrig genom att göra så. Och det är det han är för väldigt bra på. Att han har ju gått till, han är ju väldigt duktig på att gå till effektivt motangrepp. Och så lyssnar han inte riktigt på de här, du vet, jag med tjatet om hans ton och sånt som vänstern gillar att ta upp. Men du ser också det med Hanif, att han hade ju gott kunnat fortsätta som riksdagsledamot, men problemet är att han är ju ändå förhållandevis marginaliserad inom partiet. Alltså han kommer inte, han satt ju som någon ersättare i något gruvutskott, mineralutskott eller vad det var. Så att han var ju inte
riktigt. Han var ju mer och mer bortputtad, han var ändå partistyrelsen ett tag.
Han var ju det. Men det var ju då han på något sätt skötte sig lite bättre sett från partiets perspektiv. Sen när han började kritisera Carl Bildt, och vilket jag menar är legitimt, jag tycker Carl Bildt är ganska överskattad, så blev han ju lite persona non grata hos många.
Du är extremt självsäker i dina argument, både när du pratar ekonomi och politik nu. Har det alltid varit så?
Ja, jag tror att jag har alltid haft en ganska bestämd uppfattning om saker och ting. Men sen är jag också så här, sen försöker jag faktiskt vara, en kompis som sa till mig i telefon här om veckan att jag ändå så att säga öppen för att ändra mig ifall jag hör argument som är bättre än mina egna. Så det är inte som att jag är en dogmatiker och liksom står fast vid en viss ståndpunkt oavsett hur världen ser ut. Och det där kan jag irritera mig jävligt mycket. Det är kanske det som irriterar mig mest med Sverige. Att vi har ju jävligt många tokliberaler som har alldeles för mycket tyngd eller som har alldeles mycket inflytande i svensk policy. Alltså det största, främsta exemplet är ju invandringen, där länder, alltså runt omkringliggande länder frågar sig vad Sverige håller på med. Och så är det personer som argumenterar för att ja, men så länge som alla människor får ett jobb som kommer till Sverige så är det inga problem. Utan man pratar bara om arbetsmarknaden. Det är någon lager om anställningsskydd ska bort och vi ska sänka trösklarna in och så där. Men det där är ju för fan trams. Och jag menar, det finns ju ingen seriös nationalekonom på, så att säga, på internationell nivå, om man ska säga så, som säger att det är på det sättet. Utan ett samhälle handlar ju så mycket mer om jobb, utan det handlar ju om en social sammanhållning. Det är det som är det absolut viktigaste, att du har... Ja, men jag brukar exemplifiera med det. Det finns ju två extremer i världen. Det är ju så att säga Japan och så andra sidan Somalia. I Japan, där undersöker ju polisen cykelstölder. Det vill säga, om det är någon som har stulit en cykel, då startar polisen en utredning och ska de hitta den där jäkeln som har stulit cykeln. Och liksom, du kan lämna din väska med kanske en ny digital kamera på tågstationen och det är flera timmar och det är ingen som snor den. Det är någon som lämnar in det, jag menar, och ytterligare, du kan lämna dörren olåst och sådär, och där finns det en social sammanhållning, som, för det gör att om det är någon som, så att säga, beter sig illa, då reagerar samhället direkt, och i och med att det är så få personer som gör det, så blir det väldigt kostsamt för de få personer som, så att säga, ägnar sig åt antisocialt beteende. Medan i Somalia, då hade du inte kunnat lämna någon väska på tågstationen, och det är en helt, alltså det är helt andra kostnader förknippade med att bo där. Det där menar jag är det absolut viktigaste i ett samhälle. Inte liksom att man sitter och stirrar på vad fan bolagsskatten är eller liksom förra årets BNP.
Jag brukar säga så här, det är jättebra om mina ungar kan åka gratis skolskjuts och lära sig spela blockflöjt på musikskolan. Men det är mycket viktigare att de inte blir ihjälskjutna på busshållplatsen.
Ja, precis. Precis.
Jag vill styra tillbaka lite till Sverige här. Alltså jag förstår inte att inget parti fattar att det är öppet jävla mål och liksom knacka på hos typ Skattebetalarnas förening och säga hej, vad tycker ni? Eller prata med Leif Östling, bara så här. Vi vill sluta lägga pengar på trams och lägga det på kärnverksamheten. Då har jag inget problem med liksom ett välfärdssamhälle. Det är, när man säger att man vill sänka skatten, då tänker folk att man ska dra ner på sjukvård och skola. Men det är ju inte det. Man ska ju dra ner på kamelfarmer och genuscertifiering.
Ja, men, absolut. Jag tror att de flesta håller med det där. Men jag tror att...
Det tror jag också, men jag fattar inte varför det här inte kommer ut.
Jag tror att,
men... Är det så att jag bor i någon sån här poddbubbla där alla håller med mig? Det...
Men grejen är att de där kamelfarmerna, det är en så jävla liten del av allt. Det är liksom en piss i Mississippi. Och sen så sitter man och tittar på det. Ja, men de har lagt 3 miljoner på den där kamelfarmen. Men de stora kostnaderna, det kan ju vara till exempel... Ja, men ta det här bidraget om att du får, vad heter det, assistera dina släktingar som är handikappade, vård av
LSS.
LSS, ja, precis. Ja. Och det där, jag vet inte om du vet om det, men det där har varit tvungen att tajta till ganska rejält på senare tid. För att det är människor som har utnyttjat det på ett ganska djävulusiskt sätt. Och jag blev ganska...
Vi pratade faktiskt om det i avsnitt 10 med Robert Clarkqvist som är vd på ett av Sveriges största assistansföretag. Och det var ett år sedan. Han var väldigt tydlig med just det här.
Ja, okej. Okay. Ja, det känns bra att du har pratat med någon som expert. För problemet lite för mig, det är det att jag uttalar mig om ganska mycket, och det vet ju mina lyssnare också, men jag har inte tid att sätta mig in i allting. Jag menar på att jag är ganska duktig på vissa grejer, som till exempel finans, som jag pratade om alldeles nyss, men det här med till exempel hur den här assistansbranschen fungerar i detalj, det vet jag inte. Så, men om jag bara ger min bild av det, så kan du säga om jag är helt ute och cyklar. Det som har hänt, det är det att jag har kommit in människor till Sverige som inte egentligen har någon social sammanhållning med det svenska samhället. Och det är ungefär som att du skulle flytta till, det fan vet jag, Kambodja. Det är inte som att du känner att shit, det här samhället Kambodja är jag skyldig speciellt mycket, eller jag har mina rötter här och så där, utan du, om man är där då kanske man skiter lite vad som händer, hur det går för Kambodja. Och jag tror det är så för vissa personer som har kommit till Sverige, att de har inte den här, de känner inte den här liksom, vad ska man säga, ja, men att de är ett med det svenska samhället, och då är det mycket enklare att då får man liksom inga samvetskval om man tar vara på de chanser som man får och blåsa samhället lite. Mm. Så det man har gjort är att man har tagit in till exempel, ja, men om det är någon som har kommit från, men säg då Syrien, och så tänker de, och så ser de att okej, men man kan få x antal tusen i månaden för att ta hand om en multihandikappad. Ja, men då ringer man till någon som man känner i Syrien och säger, hörru du, han den där Bogdan, eller inte vet jag om han heter Bogdan, men han den här som bodde på vår gata, han som hade liksom, inte vet jag, han som hade x antal olika åkommor, kan inte du bara skicka upp honom hit och säga att det är min kusin? Och så kommer den där killen upp då, och så får de en jävla massa pengar för att ta hand om honom. Men den där stackaren, han kommer ju liksom inte få åka på några promenader och liksom träffa några hundar eller någonting. Utan han sätts ju ner i källare och får sitta och kolla på liksom inspelade avsnitt av Bingolotto med de där killarna som har tagit upp honom, de blåser stålarna.
Lite raljant, men jag tror inte att du är inte way off.
Ja, det är de historierna som jag har tagit del av i alla fall.
Ja, och det alltså, och när det finns, när vi har representanter för assistansföretag som är villiga att prata om det här borde ju vara på första sidan på kvällstidningarna varje jävla dag tills det är löst.
Ja,
men det är miljarder, det går ju mer pengar på det där än på typ försvaret och polisen tillsammans.
Ja, absolut, men det är också det där att jag tror att i Sverige har det, och det kanske inte, det tror jag inte det finns någon som det är nog inte någon som säger emot mig här, i alla fall inte idag, att det har funnits en rädsla att ta upp såna här saker som är mer förknippade med personer som kommer utifrån, för att man vill inte spä på någon form av främlingsfientlighet i samhället, för det skulle då gynna Sverigedemokraterna, och det där gör att man stigmatiserar en grupp, för det finns ju trots allt människor som inte är så jävla smarta, de kan ju liksom inte skilja på, så vi säger att det finns en massa, ja, men från Mellanöstern som ägnar sig åt det här, för det där menar jag, där jag läst ska ha en överrepresentation. Då kanske någon lyssnar på den och tänker att ja, men alla jävlar från Mellanöstern, de tar hit sina kusiner och så slänger de ner dem i källare och kollar på inspelade av sina Bingolotto. Så är det ju inte. Det är ju en liten del av den gruppen som ägnar sig åt det här, såklart. Men däremot så finns det en överrepresentation. Och de två sakerna måste man kunna ha i huvudet samtidigt. Jag tror att svenska journalister speciellt, de har inte haft en tilltro till det svenska folket när det kommer till att liksom, vad ska man säga, till svenska folkets förmåga att skilja på de här två sakerna. Det är klart att det finns ett gäng idioter som inte kan skilja på det, men de flesta svenskar kan ju förstå ju att det är skillnad på att prata om saker på gruppnivå och säga att alla i den här gruppen är så här.
Mm. Och det, den här ambitionen som jag håller med om att jag tror att journalisterna haft, den har ju fått precis motsatt effekt. Den har gjort att det har bara varit Sverigedemokraterna som har pratat om det här. Mm. Vilket är problem som folk har sett och stött på i sin vardag. Och så får man höra då att man är dödsnazist, rasist, om man tar upp det. Och det, alltså, de har gett bort 20% av riksdagen till Sverige, till Jimmie Åkesson. Här, ta den här, vi vill inte ha den.
Men sen är det ju, men om du tittar på opinionsundersökningar i Danmark till exempel. Jag brukar säga att svensk samhällsdebatt och politik är ungefär 15 år efter den danska. 10 år efter den danska.
Så att vad beror det på då?
Ja, men jag tror att Sverige har ju halkat lite efter det. För jag menar ju på att det har funnits, alltså dels har det funnits den här ängsligheten som jag just beskrev, och den här att man inte har speciellt hög tilltro till folket. Då tänker man att det är bättre att vi på något sätt inte ger dem den här informationen, för de kommer inte kunna hantera den på ett vettigt sätt. Det är nummer ett. Och nummer två är att man fokuserar väldigt mycket på, jag tycker man oftast fastnar i en metadebatt. Alltså det kan vara att Ulf Kristersson, han går och så säger han typ så här, han hade på sig någon jaktutstyrsel, naturutstyrsel, och han hade på sig kamouflage, eller jag kommer inte ihåg vad det var. Och så ställer han sig, så stod det så här, stäng gränsen. Då pratar man inte riktigt, eller stärk gränsen, inte, kanske inte stäng gränsen, stärk gränsen. Mm. Sånt. Och det var ju ganska, det var lite så här, det var ju inte speciellt extremt, får man ju säga.
Halvtacker, exakt. Ja, men jag förstår. Men då pratar man om att nu ska Kristersson skjuta.
Precis. Det var det man fastnar, och det gör man väldigt ofta. Man fastnar alltid i någon form av ordval eller bildsättning eller andemening, eller nu fiskar man i grumliga vatten, och det kan vara allt sånt där, istället för att man faktiskt diskuterar, okej, men vad är, ska vi diskutera sakfrågan? Oftast tycker jag att debatten spårar ur långt innan man kommer till en saklig diskussion. Mm.
Jag skulle vilja att talmannen i riksdagen blir lite mer som John McEnroe, du vet när han får det här jävla utbrottet i Stockholm och bara svara på frågan och så dunkar han. Men, men så här, vad är det för betyg till oss som folk, om du säger att vi ligger 15 år efter Danmark, alltså ett folk där de tycker att det är vettigt att dricka 2 starköl till lunch om du är traversförare och barnmorskorna röker i korridoren på BB. Det är, liksom, det är de, det är 15 år efter. Kul.
Jag vill bara säga, jag får berätta den lunch jag hade i veckan efter vi har slutat inspelningen. Nej, men jag, det är ju så att ibland så kan man, på många sätt så tycker man att danskarna är, de är lite speciella, men de är väldigt, jag tycker att de är väldigt sakliga när det kommer till politiska diskussioner på ett sätt som svenskarna inte är. Och när jag lyssnar på den politiska debatten här som jag försöker att ta del av i så hög grad som möjligt, så är mitt intryck att deras politiker är mycket mer intellektuellt hederliga. Att här kommer man fastnar som aldrig i den här metadebatten, utan man kommer direkt till sakfrågan och så diskuterar man igenom den. Och sen landar man oftast i att man inte är överens. Men det är inte så att man försöker ifrågasätta motståndarens vad ska man säga, intentioner på det sätt man gör i Sverige. Jag menar, här så är ju alla, det finns ju ingen politiker här som säger att Dansk Folkeparti är rasister. Jag menar, Socialdemokraterna säger ju till och med att, jag menar, om du tittar på deras integrationsminister och Mette Frederiksen, statsministern, hon säger att Dansk Folkeparti, det är ju ett, liksom ett parti med människor som älskar Danmark. Sen håller de inte med dem, men de på något sätt, det är aldrig den här typen av personangrepp som vi, jag tycker vi har i Sverige, eller att man ifrågasätter andra människors karaktär.
Nej, jag hävdar med bestämdhet att det beror på att Finland, Norge och Danmark var tvungna att gå igenom puberteten som land under andra världskriget, medan vi var sönderkörlade och såg inga tyska järnvägsvagnar.
Ja, jag tror att det ligger någonting i det. Att vi har någon form av skuldkänsla för att vi inte slogs mot Hitler. Ja. Nu slogs ju finnarna med Hitler, men de slogs i alla fall mot Stalin.
Ja, men de slogs ju för Finland.
Exakt.
Alltså de snackar om att göra sakpolitik. Så ja, vi måste välja sida nu, annars kommer vi bli mosade i mitten.
Mm. Nej, men jag håller med dig där. Jag tycker att jag känner ändå att Sverige på något sätt har blivit, det är mycket sundare debattklimat idag än vad det var för 10 år sedan. Alltså 10 år sedan, då var det ju peak idioti, menar jag, när Reinfeldt satt vid makten. Det var ju katastrofalt dåligt. Och eller vänta, han fick ju faktiskt en, ja just det, här var hans sista år då. Tänk att det är nästan 10 år sedan han var statsminister, Reinfeldt. Fan, tiden går fort alltså. Men säg då 12 år sedan, alltså där vid 2010, då var det så här verkligen att man nästan på något sätt skulle, det var liksom en sport att tycka tvärt emot vad Sverigedemokraterna tyckte. Tyckte Sverigedemokraterna någonting, det var det per automatik fel. Och det där liksom osunda debattklimatet, det kom ju, nådde ju, eller liksom, det rann ju ut i den här 2015 situationen där det var öppna era hjärtan och alla skulle komma till Sverige, och så pikade kanske lite i den där galan de hade i Globen med Malena Ernman, den här Refugees Welcome galan som bara var så här, det var liksom bara känslor och det var liksom, fanns ingen logik i det överhuvudtaget, utan det var på något sätt att alla skulle få komma till Sverige och söka skydd. Och sen ifall det var någon som ifrågasatte det och sa, men vänta nu här, är man verkligen flykting ifall man rör sig genom 7 säkra länder och sen för att komma till Sverige, ifall man på något sätt, man har sagt nej till att stanna i Polen, man har sagt nej till att stanna i Danmark, man har sagt nej till att stanna i Ungern, men så kommer man till Sverige, varför kommer man hit då? Är det för att flyr man genom de här länderna, eller kommer man hit för liksom av ekonomiska skäl? Och den diskussionen,
men Sverige hade ju andra villkor, så det var ju en liksom pullfaktor upp hit. Och det är ju ingen som säger emot idag, även om det pratas väldigt lite om
men
det.
Men då fick man ju inte prata om det.
Peak-hyckleri är ju också, Nej. Peak-hyckleri är också att Sverige är ett av länderna som skriver på Dublin-förordningen, som är anledningen till att de drunknar på Medelhavet.
Ja, precis.
Det är liksom EU-fördrag som med det transportörsansvaret, alltså för er som inte vet det, så var, flyktingarna fick inte flyga hit, för att då var flygbolagen skyldiga att flyga tillbaka då om de inte fick asyl. Vilket gjorde att flygbolagen tog inte på dem, så då fick de åka gummibåtar över Medelhavet och drunkna.
Men där har ju Danmark gjort någonting. Danska socialdemokraterna har drivit igenom, eller de håller på att driva igenom en förändring nu som jag tycker är väldigt smart. Så ifall du ska söka asyl i Danmark, då ska du söka asyl från ett annat land. Så säg nu att Danmark, de försöker till exempel få ett avtal med, ja, men kan det vara med Eritrea eller inte kanske Eritrea, men något sånt där typ, ja, men Eritrea eller något sånt där land där nere, Egypten kanske. Och om du då som från Afghanistan säger att okej, okay, jag vill söka asyl i Danmark, då, kan du inte, då ska du inte åka till Danmark för det, utan då åker du till Egypten och så går du till någon typ av dansk center där och sen så söker du asyl och får du avslag. Och medan du väntar på att få liksom, ditt besked, då stannar du i Egypten. Och sen ifall du får avslag, ja, då är du inte i Danmark nu för avslag. Och då blir det inte problemet för danskarna att de måste på något sätt hitta massa illegala invandrare och skicka hem dem. Utan då är de ju i Egypten. Då får Egypten i sådana fall. Vill de inte åka från Egypten, då är det Egyptens problem. Men det finns ju kanske inte samma, de har inte samma incitament att stanna och liksom vara illegala invandrare i Egypten som de har i Danmark.
När du säger det här till folk, alltså du låter ju ganska hård och avskalad. Du är Excel-ark av folk liksom.
Ja, men det är lite så här, det är så här den danska vad heter nu invandringsminister Mattias Tesfaye beskriver också ungefär på, alltså på ett liknande sätt. Så danskarna är ju mer direkt när de pratar om såna här saker. Man känner inte samma behov av att linda in allting och sen kommer med 4-5 disclaimers som man ibland gör i Sverige. Sen har ju jag pratat om det här ganska mycket smult och stället, och det här är ju lite min ton också. Så de två sakerna i kombination.
Ja, för ska man koka ner det så handlar det ju om att räkna på saker och ting. Det är ju det enda politik handlar om. Och det dummaste argumentet jag får, som jag hör ganska ofta, det här, ja men nu sätter du grupp mot grupp. Det är väl för fan det politik handlar om. Du kan inte ge samma 100-lapp till, eller samma krona till två personer.
Ja, men det handlar om prioritering, absolut. Men sen är det så att jag är ju inte, alltså, jag vill inte heller beskriva mig som någon sån här, du vet, dogmatisk högerdåre. För att jag ser ju också, alltså jag har ju också, jag har kanske när jag blivit äldre har jag fått insikt om att, alltså, människor har ju olika förutsättningar. Och jag menar, det är, och det måste man på något sätt anpassa samhället till. Så jag tycker till exempel att det är helt sjukt, om vi går tillbaka till det finansiella, att de senaste 12 åren, 15 åren, så har vi haft räntor som har legat i botten, som har gjort att artificiellt låga räntor, som har gjort att de som har ägt tillgångar, bostäder, aktier, Rolex-klockor etc. det har skjutit i värde. Medan de människorna som har inte ägt så mycket tillgångar, alltså de personerna som oftast har, som har ett sämre ställt i samhället, de har inte fått vara med på den här, så att säga, vad ska man kalla det, hissen upp.
Ja.
Och det där har ju inte politiken nästan alls anpassat sig till. De har inte tagit hänsyn till att det ser ut så. För att den här centralbankspolitiken vi har haft, det har ju för fan varit en gåva till typ de här Christer Gardell och de här Carl Icahn och Trump och det här gänget. Det är de som har fått ta del av, det är de som har fått pengarna. Eller det är de som har fått ta del av den här politiken i högsta grad. Sen är det många människor som givetvis har sett sina pensioner öka och liksom medelklass som har aktieportföljer på Avanza som nu har gått upp en hel del, absolut. Men ser man till de som är i botten i samhället som inte äger några aktier, de äger inga bostäder, de har liksom i princip stått still och de har, menar jag, bara fått det sämre, speciellt nu när inflationen har varit så hög det senaste året.
Ja, och för dem behövs det ju en liksom fungerande vänster som kan, alltså, sättas för, lite som en fackförening för de människorna. Men målet där måste ju vara att de ska ta sig ur fattigdomen. Och du vet, det tror inte jag vänstern är så intresserad av, för då slutar de ju rösta vänster.
Nej, det är precis. Så är det ju. Men sen måste man också tänka på att, alltså, vissa människor har inte den här, du vet, har inte samma kapacitet. Jag menar, för att säga till dem att okej, okay, du ska investera dina pengar på det här sättet, du ska söka det här jobbet, du ska vara en go-getter. Alla människor är riktigt inte det. Och jag tycker att det kanske, liksom, säga att du vill jobba som städerska, du ska städa skolor och så bor du i en hyreslägenhet. Alltså det, den personen som gör de valen och inte, så att säga, väljer, och även, och kanske inte väljer att ha någon side business och vara någon hustler, de måste också kunna leva ett drägligt liv. Alltså vi måste ju ändå ha, alltså det måste ju ändå, det finns ju ändå jobb som måste göras av människor. Och där tycker jag till exempel att vi de första 200 000 man tjänar varje år, 300 000 man tjänar varje år, de ska vara skattefria. Mm. Och sen så ska man ha hög, sen kan man betala 50% på allt man tjänar utöver det, eller 30% eller vad det kan vara. Alltså om man nu skulle se det på kortsiktigt, så du kan ju inte bara sänka skatten till noll dag ett. Men en sån reform skulle man till exempel kunna göra. Och sen skulle man se till att man faktiskt har en fastighetsskatt på lägenheter. Så att du får betala, de som har en lägenhet som är värd 15 miljoner i Stockholms innerstad, de får betala 1,2% av värdet av den lägenheten i skatt varje år.
Det är ingen, alltså jag har ingen koll på det, jag bor ju i hus. Alltså är det ingen skatt på bostadsrätten?
Nej, det är inte det. Och jag menar, det där är ju helt, och det är ju något som jag tycker är helt jävla bizarrt.
Men det skulle också kunna vara att det finns ett golv, som du sa, de första 300 000 är skattefria. Alltså en lägenhet upp till 2 miljoner kanske du inte behöver betala.
Ja.
Fast det blir inte så många kronor ändå.
Nej, men till exempel. Men det är något som är väldigt lätt att beskatta också. Sen kanske folk säger, varför ska jag betala en massa skatt? Jo, men det, liksom, jag tycker att det är bättre om det är nu så att man måste välja, för som du sa alldeles nyss, politik handlar om prioriteringar. Så att jag ser hellre att den här personen som jobbar som städerska ute i förorten och bor i en hyresrätt får det bättre ställt än den här personen som har en 15 miljoners lägenhet i Stockholm. För jag menar, men om man tittar på, jag menar, jag pratade med en kompis till mig, han jobbar på ett riskkapitalbolag, han har gjort extremt mycket pengar. Smart kille, liksom hög energi och sådär. Och han sa ju till mig, vi diskuterade här, och vi var ju båda överens om att när man ser, alltså när han har sociala insatser och utbildning och sådär, du vet, och allt vad det kan vara, alla de här pengarna som staten spenderar för att folk på något sätt ska ha det bra i tidig ålder och så, det handlar ju om att se till att de där personerna som så att säga inte har samma förutsättningar faktiskt får det drägligt. Alltså de som är födda med liksom hög intellektuell kapacitet, de kommer klara sig i alla fall. Mm. Den här personen som äger den 15-miljoners lägenheten mitt i Stockholm, den personen kommer klara sig även om de måste betala 2% skatt på den där lägenhetens värde varje år.
Och så den viktigaste frågan då, vad bänkar du nu för tiden?
jag kan göra en femma. Nu ska jag vara ärlig, 95.
Ja,
så det är det jag bänkar. Men jag har faktiskt varit uppe på 100. Mitt bästa jag gjorde, det var en femma på 110. Men det var ett par år sedan.
Så du jämför det där i alla fall. Du har mycket större plånbok, men jag har lite större bröstmuskler. Ja. Och jag tycker man kan mäta framgång på olika sätt.
Men du, jag vet inte, jag tror att du har säkert högre livskvalitet än mig. Jag måste amortera så jävla mycket på den här lägenheten och allt, alla jävla kostnader.
Jo, men nu har de lite problem med Teams, så kan vi prata lite det. Men jag har det. Alltså, jag är så jävla nöjd med mitt liv just nu. Jag jobbar halvtid och så poddar jag. Men jag har två ungar, en villa, en motorcykel och en fantastisk fru.
Ja, men du ser, du bor ju på mycket fler kvadratmeter. Min lägenhet är 67 kvadratmeter. Nu, och sen så är den ju extremt dyr för att den är då liksom extremt centralt alldeles bredvid en park, och det är liksom grannen känner drottningen och sådär, då ska man betala extra för det. Men det är ju inte så, du bor ju mycket större än mig.
Ja, jag får plats med tre lägenheter inne i mitt hus och fyra på altan.
Ja, nej, så men det kan man... Nej, ibland tänker man att stanna till Luleå, då hade man bott i ett hus nu och kunnat liksom ha ett par hundar och gå ut med dem varje dag och vad det kan vara. Ha en bil, det har jag inte heller.
Ja, och en skoter.
Mm, du ser.
Du Martin, jag vill prata mer med dig någon gång. Tack för att du tog dig tid.
Ja.
Berätta om de här böckerna som alla måste läsa.
Ja, jag ska säga att det var extremt roligt att vara med. Och jag ska ta tre stycken. Jag läser ganska mycket, eller jag lyssnar på ganska mycket böcker via Audible, för där är det där är ett sätt för mig att dels slappna av, men sen när man typ hänger tvätt, man är ute och kör rullskidor eller man är på gymmet eller vad det kan vara, då är det väldigt ett enkelt sätt att ta till sig information. Det finns tre böcker, eller egentligen skulle jag kunna säga fem, men det finns tre böcker som jag tycker är ganska fundamentala. Det första är en sån bok som heter Atomic Habits av James Clear, och den handlar om hur man bygger upp system i sitt liv. Så att, utan livet handlar egentligen, man är bara, det handlar liksom att man är inte sämre än de system man har lagt upp. Så säg att du har till exempel en rutin varje morgon som du ska äta något äpple och sen ska du ut och jogga. Gör du det varje dag, då har du åtminstone gjort det. Så att, och det handlar om att man ska göra bra rutiner väldigt enkla för sig. Så det är en Atomic Habits av James Clear. Och sen finns det en som heter om träning som jag tycker är extremt bra, som heter The Muscle and Strength Pyramid. Och sen finns det en som heter typ som The Nutrition and Health Pyramid. Och de två är skrivna av en kille som heter Eric Helms. Och det är som en vetenskapligt sätt och se på träning. Alltså det handlar om hur många reps ska man göra och hur mycket ska du variera dina övningar. Vad är det forskningen säger? Alltså det är inte den här typen av bro science som man gick på när man var på gymnasiet, vet att man skulle på något sätt. Och så handlar det också om att den träningsschema, det bästa träningsschemat, det är det du kan hålla. Alltså det här att du ska inte som de folk som börjar köra 5 gånger i veckan och så kör de 2 veckor och sen lägger de ner och så är det pannkaka.
Det där tänkte jag på när vi pratade investeringar och sparande också. Så det är precis samma sak där. Kan du sätta undan 1500 spänn i månaden, så gör det. För på 40 år så blir det jättemycket. Och kan du köra baslift 3 gånger i veckan, det är 100 gånger bättre än att inte göra.
Och sen en sista då, eller en tredje då, som heter A Random Walk Down Wall Street av Burton Malkiel. Och det där är en extremt bra bok som handlar om hur alltså marknadens effektivitet och hur man ska spara och vad man ska undvika och vilken typ av fonder som är bra, hur man ska tänka. Ganska, det överlappar en hel del med det jag sagt i det avsnittet, men den är extremt bra. Så det handlar om alltså Atomic Habits, Muscle and Strength Pyramids och sen plus den Nutrition och så A Random Walk Down Wall Street. De är 3 stycken. Eller 4 visdomsord, för det var 2 träningsböcker.
4, ja, visdomsord från Köpenhamn. Tack för att jag fick studsa lite tankar på din hjärna, Martin.
Ja, men tack för att jag fick vara med. Som sagt, det var väldigt trevligt.
Du har lyssnat på Vi måste prata, som produceras av mig, Emil Nilsson. Tycker du om det du hörde, dela avsnittet med dina vänner och på sociala medier. Vill du stötta podden kan du göra det via Patreon, där du hittar den på patreon.com/vimasteprata i ett ord. Eller så swishar du en slant till nummer 123-671-4679. Vi hörs!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.